Välkomna go vänner till ett nytt avsnitt av Offside Podcast. Välkommen Anders, gräsänkling hela denna veckan.
Det kan man säga.
Ja, jag tittade ju förbi dig i söndagskväll och blev lite, du hade barrikaderat dig i källaren i ditt så kallade tv-rum där du satt insvept i en filt och mer eller mindre knarka fotboll. Och jag sa det, ge det här några dagar och vi har en galen människa.
Ja, steget inte långt bort. Nej, det var en härlig söndag. Full Olle började med Glasgow-derbyt. Klockan 1.
Just det. Det gick vilt till.
Ja, det gick vilt till. Ja. Sen var det Allsvenskans premiär 15. Sen var det Liverpool Spurs. Och sen så satt du och jag då och försökte då göra det här gamla liksom, som man gjorde kanske när man var lite yngre.
Det var en sorglig syn. Vi hade ju i, när vi var ute med Offside Live, så nämnde vi den här gamla blundskylten. Mm. Ska vi be Simon bara lägga in det klippet kanske för de som inte har hört, där vi får höra Arne Hägerfors som påar en så kallad blundskylt.
Mycket mer av fotbollslandskampen i Malmö mellan Sverige och Frankrike tänker vi inte visa er. Vi erbjuder däremot en blundskylt som kommer alldeles strax för er som vill se sammandraget av fotbollslandskampen som kommer direkt i anslutning till detta Sportnytt. Så sätt igång och blunda nu, för här kommer resultatet.
Ja, just det. Så kunde det låta förr då. Och det var ju något liknande för oss där. För du ville såklart se Liverpool mot Spurs. Det gick jag med på. Samtidigt så, det krockar ju då med flera av de allsvenska matcherna som gick 17.30. Så skulle vi se dem i efterhand. Först då försöka hålla oss undan resultatet. Och sen försökte vi, när vi väl skulle sätta på det här i efterhand, då var ju klockan ganska mycket på söndagen. Mm. Och vi valde väl att vi framförallt ville se Helsingborg i Norrköping. Mm. Så hålla oss undan resultatet, vilket inte är så lätt i dessa tider. Det var lättare på blundskyltens
tid. Okay, yeah.
Och det gick lite sådär med sändningen. Jag stod och dansade framför tvn för att skymma lite. Men jag skulle ändå skulle kunna dechiffrera. Är det safe att titta nu? Till slut fick vi på det. Det blev en sen kväll.
Ja, det blev en sen kväll. Men kul hade vi i alla fall.
Hur hade du det igår kväll när du satt där? För då satt du också med filten.
Jajamän, filten skickade en bild när jag sitter och invigade i min filt. Ja, det var en härlig kväll igen alltså. Jag satt och fokuserade kanske mest då på MFF Häcken. Så vi kanske pratar lite mer om det lite senare.
Ja, kanske. Jag noterar det här på morgonen att Hammarbys hemsida fortsätter att ta ut svängarna vad gäller sina matchrapporter. Det här kom ut igår kväll efter 1-1-premiären för Hammarbys del i Borås mot Elfsborg. Jag tänkte att jag ska ändå hålla ett öga på det. Vi nämnde ju att de hade lite speciella meningsuppbyggnader, att de tog ut svängarna ganska mycket. Mm. Kommer de fortsätta med det? Ja då. Mm. Så här kunde man läsa om matchen bara kort i någon ingressliknande sak här igår. Lite speciellt om man inte har sett den då. Men så här står det. Oavgjort i allsvenska premiären. Det må låta underligt då Pavel Cibicki hade två ramträffare på 22 sekunder i början av andra halvlek då Hammarby heller inte alls var med i matchen på en stund. Men de grönvita låg sett i hela den andra akten närmare segern. Efter de avslutande 20 minuterna var forceringen tydlig och pricken över iet blev Darijan Bojanic 1982 doftande inhopp i 82. Men inte helt och hållet förstås. Förstås lät mittfältaren gräma sig över avslutet efter en minut på planen. Och Bayern fick inte dit segermålet. Ja, det är långa meningar de jobbar med.
Ja, det är det enda vi kan säga.
Ja. Jag vet inte om jag nämnde det för dig. Men det är sannoliken inte något vi ska hemfalla ofta åt. Att anklaga kvällstidningar för att koka soppa på spik. Men här blev vi ändå... Det här var något utöver det vanliga. Bara på vägen ut till dig i söndags. Mm. Så stod vi och väntade på spårvagnen och så jag tror att det här var Aftonbladets löpsedel. Och man vet aldrig numera, vissa kiosker kan det vara gamla löpsedlar, så jag vet inte om det var söndagens löp, men ett löp var det. Mm. Och det var ungefär, det gjorde mig nyfiken, för det stod att, så här stod det ungefär, Ulf Elvings katastrofintervju med Björn Borg, så något citat, det höll på att gå helt åt helvete. Mm. Det gjorde mig tillräckligt nyfiken. Mm. Björn Borg ser man inte ofta i bruset numera.
Gick du in då?
Ja, det gjorde jag först. Uh-huh. Och såg att tidningen inte fanns där. Uh-huh. Så när jag väl satt på spårvagnen försökte jag googla fram vad syftade det här till. Mm. Och kom då fram till att det här, för det första blev jag besviken för att det är en gammal grej. Alltså något man har berättat om i efterhand. Mm. Jag vet inte hur många år sedan det var. Men det måste komma ifrån. Ulf Elving blev intervjuad i ett radioprogram som heter Jukebox i P4. Mm. Mm. Lättsamt. Man spelar lite favoritskivor och pratar lite. Och så spelar han en låt av Loredana Bertè. Italienska diskodrottningen som Björn Borg ett tag hade ett förhållande med.
Ja,
absolut. Mm. Och då kommer han in på den här anekdoten om Björn Borg. Och tänkte nu ska jag få höra den här, vad hände? Så liksom, var det bråk? Jag höll på att gå helt åt helvete, katastrofintervju. Det som var då var att Ulf Elfving berättade en anekdot om hur Björn Borg skulle vara med i hans program Efter tre. Mm. Och det skulle vara en lång intervju, så Elfving skulle få komma hem till Björn Borg i hans hus på Värmdö. Mm. Och han gör det, och de ska banda intervjun som sen ska sändas. Men Elfving får inte riktigt igång bandspelaren. Den strular. Mm. Och Björn är trött, säger han. Han har haft en nattflight. Mm. Han är trött, han vill få det här gjort nu. Mm. Och så till slut säger Elfving så, ja, då bankar jag näven i den där bandspelaren. Och då går den igång. Mm. Och det var allt.
Det var allt?
Ja. Jag känner mig blåst på konfekten.
Ett plus.
Ja, den var svag.
Det är en anekdot från Elfving.
Alltså. Ja, han hade teknikstrul, men det ordnade sig. Det kunde ändå bli löpare, och det hände för kanske 15 år sedan.
Ja, ja. Men vi kanske då ska säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med C More. Och C More visar då alla matcher i Allsvenskan och Superettan i år. I helgen kan man se matcher så som IFK Göteborg, Elfsborg, Hammarby, Kalmar. Och på måndag IFK Norrköping, AIK och Örebro, Djurgården. Superettan bjuder bland annat på Gais Öster, Halmstad, Örgryte, Degerfors, Jönköping Södra. Du vet väl att C More också har massor av filmer, serier och innehåll för barnen. Gå in på cmore.se för att läsa mer om detta.
Ja, också detta avsnitt i samarbete med Korpen. Och det kanske är så att du fortfarande letar lag, är klubblös eller utanför truppen någonstans. Eller bara vill ta det lite lugnare kanske. Och då finns det ju alltid en liga som står med öppen famn. Och det är Korpen. Korpens säsong, den drar igång med buller och bång. Men det är bråttom nu om du vill lira någonting där i år. Så då går man med fördel in på korpen.se/fotboll för att hitta ett lag och spela i. Det kan ju vara kul. Ja, vart vill du börja nu, Anders?
Jag kanske tänker som så att vi ska ju inte riktigt hemfalla oss att gå igenom alla matcher i Allsvenskan. Det har varit allsvensk premiär, AFC Eskilstuna toppar just nu Allsvenskan. Vi konstaterar väl det.
På bokstavspoäng före HIF då, för det är samma resultat.
Ja. Konstaterar att det är jävligt kul att Allsvenskan är igång. Men jag känner ändå att vi kanske ska gå in på känslorna, Johan, nu. Hur vi känner så här nu runt Allsvenskan 2019. Jag har några tankar här. Och det började så att i söndags morse, när jag vaknade upp som gräsänkling, första dagen på min vecka som gräsänkling, så känner jag ju otrolig glädje. Ett pir i kroppen. Fan vad kul. Idag börjar det. Johan kommer på besök. Vi ska ha mysigt. Käka pizza. Ta ett glas vin. Se på allsvensk fotboll.
Noterar vi att imorgon ska ju din lite finare kompis Erik komma. Då kommer det inte vara capricciosa och smågodis.
Det är det inte. Nej. Då tar jag fram stora bössan.
Det vet jag. Ja.
I alla fall. Så kände jag genuint så här. Att fan. Jag kände först och tänkte på de här spelarna då. Som kanske. Man tänkte på. Några spelare i Norrköping. Kanske traskar runt i Pålsjöskog i Helsingborg, laddar lite grann här, liksom, du vet, rutinmässiga promenader man ska köra för att bara komma igång lite med kroppen och sådär, några timmar innan avsparken. Tänk på de andra lagen som går runt där i någon ny stad och ska göra allsvensk premiär. Jag kände en sån jävla genuin avundsjuka gentemot dessa spelare. Så skrev jag så här på Twitter, det är en av mina plattare tweets på länge. Men jag skrev så här, jag är djupt avundsjuk på alla allsvenska spelare just denna dag. Att få chansen att kliva ut på fullsatta arenor med så mycket oskrivet framför sig. Man ska göra något tillsammans i flera månader. Följa en plan, hjälpa och pressa varandra. Det måste vara så otroligt härligt. Ett plus tweet.
Man ska vara så hård mot sig själv. Ja, det var väl så du kände?
Det var precis så jag kände. Jag tänkte, fan, det finns sånt där. Man är rätt, den här känslan, man kliver in i den här bubblan som ska pågå i flera månader. Man ska fan hjälpa och pressa varandra. Man ska ha kul tillsammans och man ska ta motgångar tillsammans. Så det finns någonting väldigt fint i det som jag kan vara rätt avundsjuk på. Som man inte alls får vara en del av längre. Eller jag har aldrig fått vara det, men lite mer kanske när man var yngre. Så man inledde en säsong och man kunde känna bara liksom, när man var 12 år gammal och serien startade igång. Liksom, fan, nu har vi en säsong framför oss. Så ska vi se hur detta går och man hjälper varandra. Sådär.
Men jag såg att du fick mothugg, eller både medhåll och mothugg från lite ex-allsvenskar.
Ja, men det var dels var det Henriksson på Radiosporten. Han skrev att precis så man känner.
Med förflutet då, bland annat Djurgården och BP.
Ja, så var det lite gamla spelare, sådär Farnerud och vissa andra som gillade tweeten och sådär. De känner igen det här kanske, de saknar också det själva. Men så Texas, den gamla HBK-backen, han skrev till mig så här att, så är det inte alls. Det är max de som är över typ 30 eller laget en som känner så. De andra tänker bara på sig själva.
Bitter Texas.
Tänkte jag, fan, ska du döda den här känslan jag har nu? Men han har säkert rätt i det. Att det är ju inte så att alla känner sådär. Och sen är det ju också så, vilket man också kan konstatera, att bara om 2-3 omgångar så är det rätt många spelare som känner nästan motsatsen till det här. Bara fy fan, Nu har vi 8 månader kvar. Vi har kanske inlett med liksom 3 förluster. Allting har gått åt helvete. Ingenting känns bra i laget. Det är redan börjat bli liksom lite sprickor. Så här. De som inte får starta är lite missnöjda. Man känner att tränaren, fan, var han så bra igen? Fan vad otydligen. Så man, du ska gå igenom detta 8 månader. Det är ju ett helvete.
Ja, det kan man ju vända och vrida på. Det är ju numera en väldigt välbevakad serie, Allsvenskan. Och det krävs ju bara en match för att det plötsligt blir lite nyhetsläge. Mm. Är det lite oroligt nu i Malmö efter bara 1 poäng och inte 100% ett spel mot Häcken? Blåvitt, herregud, Norrköping, vad fan är de nervösa nu? Mm. Så det är ju en utmaning att klara av och behålla någon slags glädje inför det här. Mm. För det var det du sa, att det ska bli kul. Liksom. Uh-huh. Och det tror jag ändå är ganska viktigt att försöka göra, både som spelare, supporter eller överhuvudtaget intresserad av serien eller ett lag. Och så.
Gudarna ska veta att det är inte det lättaste som supporter. Jag vet ju själv, liksom, när man förlorar en premiär Liverpool, man är ju förstörd liksom, tänker det går åt helvete, ja, det blir inte en Champions League-spel och sådär, och så känner ju Norrköpingsspelarna eller Norrköpingsfans, så känner ju liksom MFF-a som känner, fan, kan vi inte vinna premiären, så känner ju nästan alla lag som inte tar 3 pinnar i premiären.
Ja, men jag menar inte just bara att man, det är klart att man blir glad när sitt lag spelar bra fotboll eller vinner och ledsen och lider när de förlorar eller kryssar när de borde ha vunnit eller vad det nu kan vara, men jag menar liksom bara med själva inställningen. Alltså om man börjar med spelarna där så det fanns någonting. Det här kanske du också tycker är väldigt platt då, men det får bli min platta. Men du vet att jag har ju några Wordfeud-kompisar. Anonyma. Jag vet inte mycket om dem, men den jag spelar mest med, så mycket vet jag att han är MFF-are. Och i alla fall då, jag vet inte om man lyssnar på oss kanske eller läser Offside, men vi har liksom lite i chatten där ibland. Och det är något härligt med att vi inte riktigt vet, han vet ju vem jag är då, men jag vet inte så mycket om honom mer än att han ofta går på spinning och ibland så är Janne Möller där och kör. Janne såg stark ut idag, gamle målvakten. Mm. Men han skrev till mig efter HIF Norrköping att Rasmus Jönsson såg väldigt bra ut, precis som när han lämnade Allsvenskan. Mm. Ja, och då skrev jag tillbaka ganska enkelt. Så här, ja, verkligen. Samma lätthet och lika spelklok som han var. Det såg ut som tiden stått still och så där. Mm. Ja, skrev han. Och så var han glad. Och då tänkte jag, ja, det finns faktiskt någonting där. Ja. Han var såklart glad efter att ha gjort 2 mål mot Norrköping. Mm. Men där kunde man se redan, liksom, jag tyckte man kunde se hans kroppsspråk före matchen och även under den faktiskt lite. Att, utan att liksom tumma på inställningen, och HIF pressade ju Norrköping ganska högt och sådär, så att han gav hjärnet. Men att det fanns en viss lekfullhet i det, att han verkar ändå ha klarat av att tänka att det här ska bli roligt liksom. Mm. Och det tror jag är en bra grund. Det kunde jag även tänka med Alm igår, som efter matchen var lite splittrad i sina känslor. Var den bra med 1-1 mot Malmö? Både och, de kvitterar ju samtidigt så MFF brände straff och sådär. Mm. Det kunde väl gått åt vilket håll som helst, men han signalerade också det där, att det var så kul att det här var igång. Mm. Och det kunde han göra, det behöver man inte göra med skämt eller med skratt. Det kan man göra nästan genom ilska ibland också, att man ger och tar lite. Han signalerade den slags tryggheten, att han, det här är kul. Och han har ju hjälpt då att Häcken gjort en bra försäsong. Samtidigt kan man säga att det är massa press på Häcken för en gångs skull och så. Men han verkade ha det i sig, vilket jag inte tycker att jättemånga tränare har signalerat så, baserat utifrån hur de har pratat och haft kroppsspråk och så.
Och inte bara tränat, utan spelar också så. Man kan se, om vi då tar Rasmus Jönsson, när vi pratade om det då i söndags när du var hemma hos mig, vi sa det, fan, han ser glad ut på något sätt, så han utstrålar någonting som inte så många andra gör. Om man jämför honom med Haksabanovic eller Kalle Holmberg i Norrköping i samma match, för alltså, eller vilken spelare som helst alltså, som blir intervjuad i halvtidspausen, då är man givetvis både trött och man är liksom lite, inte riktigt fokuserad kanske på att göra en bra intervju, men även efter matchen och sådär, att det finns liksom, ja, det finns ett allvar över väldigt många, där man känner att, vad är den här glädjen liksom, över att det är igång? Om man nu ska ta liksom, om man liksom lyfter med en helikopter över Allsvenskan och försöker ta ett annat perspektiv, om man inte är inne i den här bubblan och där man verkligen försöker liksom analysera, okej, hur ska det gå med ytterstimmspelet för Norrköping igår? Hur ska liksom Hammarby lyckas liksom med kontingsfotbollen? Hur ska liksom gå för Sirius med, liksom, har de tränat till mycket på försvar? Det är så lätt att ta allting på så jävla stort allvar att man ibland glömmer bort så att, fan, kan man bara se lite genuin glädje hos de här spelarna, så lyfts man rätt mycket själv. Jag tänkte på det, Alm var faktiskt en av väldigt få som hade just det här, och Rasmus Jönsson, så Rickard Norling sa också, han var också liksom, kanske lite missnöjd efter ett kryss i premiären mot Östersund. Men han sa, precis när han lämnade Axel Pileby där, så sa han någonting i stil med, fan vad härligt ändå att det är igång så. Då blev jag ändå glad.
Liksom, ja, bara en sån liten sak.
För att
folk verkar
glömma bort det lite grann. Så att, fan, det kan man också, man har lite, jag vet inte.
Ja, men det här allvaret som du nämner, alltså den är ju värd att ta på allvar. En serie som så många bryr sig om och där folk jobbar och jättemånga har sin inkomst på grund av Allsvenskan och den påverkar så många småänden och så.
Ja, visst, men vi tar den på allvar också.
Ja, det gör vi. Men det är också viktigt att mellan varven så att säga dra ner brallorna på den, tror jag, och kunna skratta åt den och se töntigheterna i den på ett... på liksom ett fint sätt. Jag har aldrig känt så mycket, tror jag, framåt fredagen där förra veckan, att blås igång den här serien nu. Mm. För jag blev tidigare, liksom, för när man var några år sedan, så var det nästan, man såg fram emot så här premiärkrönikan kanske som Bank skulle skriva, eller Mats Olsson, och nästan så här, just det, Allsvenskan börjar idag. Det börjar hypen så jävla tidigt, och sannoliken så är vi bidragande till att försöka sätta den. Vi spelade in ett avsnitt förra veckan där vi liksom i likhet vad det kändes som kanske 100 andra fotbollspoddar går igenom varje lag och vänder och vrider på förutsättningarna. Det behöver inte vara något fel i det. Men jag kände lite så här pust när vi var klara med det. För att det kanske inte hade behövts. Det görs på så många bra ställen ändå. Vi kanske skulle, för en gångs skull så hade det nästan varit kul om du läst något i New Yorker så att säga.
Ja, äntligen.
Och haft någon egen take på det. Även om den får vara krystad eller till och med fel, så hade det i alla fall varit något annat. Och så kände jag att det blev jävla rundgång nu. Allt, ingen detalj är för liten för att tas upp. Och jag blev glad då faktiskt när jag såg i flödet en Bayern-tweet. Kan jag läsa upp den här? Det här var väl framåt fredagen eller något. För då hade jag precis läst Laul var ute. Han har ju också, kan man säga, minst sagt gjort sitt för att försöka bygga den allsvenska hypen. Där ingen detalj är för liten. Och nu slår han ett slag. Han ville diskutera den så kallade tabelltips-elitismen. Då har det ju gått några varv. Att man, för det första har man tippat och så här. Och sen så ska vi ha en debatt om det finns en elitism i tipsen nu. Blås igång den här serien nu, hände jag bara. Och jag la ut den här i vår så kallade offside-snack, när bloggen.
Grytgölstraffen,
ja. Som många tyckte var kul att läsa då. En gammal skröna från Division 6 som måste gå till botten. Den kan man läsa då om man har missat den. Och även titta på klippet. Jag kände att den låg så här perfekt i tiden. För det var så jävla mycket... Det fanns inget kvar att diskutera vad gäller Allsvenskan. Man gick på tomgång och det hade varit det här med landslags med Forsberg och sådär. Så jag tror att det bidrog till att många blev glada av den. Att det var, ja, men det var lite så här genuin, det lukta fotbollsglädje här. Så, den passade bra där. Och så såg jag den här Bayern-tweeten. Det var från ett konto som heter Söderbrödermannagatan. Som skrev så här. Förut gav det Bayern-status att sänka en kvarting på en kvart. Åka nattbuss näck. Eller dra en bengal in i pendeltåget. Idag handlar det istället om att veta vad en falsk nia gör. Och vem Jesper Jansson har träffat i någon Amex lounge på Schiphol. Ska vi ha det så här? Jag säger ju inte att man ska dra av en bengal på pendeln. Men jag blev ju glad av tweeten. För det fanns någonting.
Ja, det säger ju någonting. Ja. Lite grann om allsvenska samtiden.
Alla experter. Mm. Vi experter. Fotbollsexperter är experter. Supportrar väntas kunna jättemycket.
Vilket de kan också.
Absolut. Ja. Ja, ja. De är ju kanske de mest pålästa ofta vad det gäller sitt eget lag. Men tröskeln blir också ganska hög för de som liksom bara vill följa den här lite grann och ja, vad händer i Bayern eller hur går det för Elfsborg? Så kan det ju bli när Hasse Backe står i sändning och berättar utan att förklara vad det betyder för någon att Iran Dust hade ju, han låg ju topp 5 på Players Index förra året.
Ja,
så här att,
ja det här är jag till i soffan, filten flög nästan av axlarna.
Så. Ja, och det här ska finnas liksom, absolut. Fotbollslabbet, bra grejer liksom, men vi måste också kunna garva åt den. Och liksom ha ibland lite se saker för vad det är. Vi leker ju med tanken i den här Offside Live-föreställningen. Hur det skulle vara om en utländsk stjärnreporter. Eller i alla fall en duktig skribent.
Landar i Sverige för att berätta om allsvenskan.
Ja, precis. Vad skulle den personen se då? Vad skulle den skriva hem om? Och vi gör ju det på ett lite skruvat, kanske tramsigt sätt. Men kanske att den ändå skulle komma fram till efter att ha sett Backes...
Players index.
Players index och det är expected goals och det är förhejen tränare. Det är varenda jävla lag har en spelare med nummer 99. Det gör det lite svårare för mig att hålla på Haksabanovic. Det är bara att säga det som en parentes. Det är, ingångsvärdet för mig blir högre när jag ser att han har valt 99. Bara säga det. Och det är liksom varenda detalj diskuteras. Att han kanske ändå skulle säga, eller hon, att tar ni själva på lite för stort allvar kanske? Eller borde ni lyfta fram andra saker också som är kanske inte den här gamla sänka en kvarting och springa en äck på nattbussen, men att man även ska lyfta fram, säg att han har landat i Eskilstuna, AFC Blåvitt, och han blir pumpad med info den här reporten innan om vad läget är här nu.
Och Rysholm och hör de här berättelserna.
Ja, Rysholm och 51%-regeln och Blåvitt, det här laget som är i kris, och de har konsultbolag i Barcelona som de har satsat på nu, och det är kris där och sådär, och så sätter han sig där på Tunavallen. Jag är inte säker på att han skulle gå igång så mycket på det. Han kanske skulle tänka på det där höghuset som är ungefär vid ena hörnet av planen. Där folk står på balkongerna och tänker, oj, ett höghus, där skulle man bo. Och det är folk på balkongerna, jag kanske går upp dit och snackar lite med dem. Tar en kaffe.
Man hoppas ju det. Den hade man ju velat läsa den artikeln om de som bor i hyresrättshuset där på kanten på Tinavallen.
Ja, det var välbesökt.
Ja, det finns någonting där. Alltså.
Ja.
Ja, nej, men jag fattar precis vad du säger. Och jag tror också så, Johan, att detta är ju sannolikt ingen ny spaning heller, men här fantasifieringen av fotbollen. Alltså, vi hade ju Fantasy Premier League som har varit up and running nu, som har liksom blivit en jättestor grej, och sen nu sen förra året så har vi då Allsvenskan Fantasy, där vi båda har gått in med hull och hår, laborerar och bygger lag kring nyckelspelare och sådär. Vi kanske återkommer till det. Men det gör ju också någonting att alla blir experter. Man har stenkoll på Gustav Jarl i Eskilstuna. Man vet precis vad han hade för stats förra säsongen. Vad kan han bidra med till Eskilstuna? Man säger att Drandup, han går ut av hörnorna för HIF. Oh, det ska jag tänka på till nästa omgång. Liksom man ser ju saker på ett nytt sätt och alla blir experter. Alla kan liksom nästan så skala ner liksom ett lags liksom taktiska liksom kärna. Man vet exakt vad det är som händer. Det gör ju också någonting. Och så har man då Hasse Backe som pratar om players index. Ingen nästan vet vad det betyder förutom de som gillar fotboll. Jag säger inte att fotbollslabbet är något dåligt. Tvärtom, det är jättebra. Det adderar någonting ytterligare. Yes. Man ska inte vara en tröttsam gubbe som säger att vad fan är det för någonting? Allt det här med statistik, expected goals och XG, Y, Z, variabler och sådär. Skitbra att det finns, alltså. Jag uppmuntrar det. Men samtidigt får man också ibland ta ett steg tillbaka och fundera på, vad är det som händer här? Alltså? Vad är det som vad är det vi pratar om? Det är ändå allsvenskan och fotbollsserie. Det ska vara kul.
Ja, men att de här platta sakerna också kan ha ett värde. Att man kan prata om players index, men det för man framförallt säger till ens kompis efter att kanske sett Malmö Häcken igår är, fan vad kul det var att se eran dust. Ja, det behöver vi kanske inte säga så jättemycket
glad
mer.
Man säger honom, liksom. Det ska man höra från Backe eller Axén någon gång ibland. Ibland så kan det faktiskt bli så lite grann att de är som två före detta tränare som sitter och håller något föredrag inför liksom blivande tränare på något kansli i Solna.
Nej, de är ju därför att vara experter.
Absolut,
såklart.
Men ibland så kan de snurra in lite för mycket på det. Alltså.
Ja, en, alltså, även vi har ju ett sån här fantasy-lag. Ja. Och det finns en offside-liga. Och jag satt just det i söndags när vi till slut lyckades få på HIF Norrköping. Så gjorde Rasmus Jönsson då 2 mål. Och så
du var inte missnöjd då?
Nej, jag har ju då Rasmus Jönsson. Jag hade liksom ett sent läge bestämt mig för att byta ut Wanderson mot Rasmus Jönsson. Fick feeling där i fredags. Och tänkte, ja men det ger ju lite poäng. Och sen så kom jag in till jobbet då på måndagen. Och så säger du att du vet att du aldrig bytt in Rasmus Jönsson, va? Du glömde bekräfta byte.
Då är inte jag missnöjd.
Nej, då var inte du missnöjd. Och då tänkte jag först att ja, det var ju fan. Jävla slarvigt. Men kanske kan man se det här som ett litet inlägg i det här att inte alltid bara ta det här på största allvar. Att så här är allsvenskan. Man blir glad, sen inser man att man har klantat sig lite. Och att det måste också finnas, annars är det inte allsvenskan. Så jag ser det här missade bytet som ett litet inlägg i debatten.
Ja, det är bra.
Söndag förmiddag, framåt lunch. Jag befinner mig på Universium i Göteborg. Skulle du förklara vad Universium är?
Ja, jag tänkte, nu kommer du fråga mig. Ja, vad är Universium? Det så är det ju stor djungel.
Ja, en regnskog.
Regnskog, ja. Och med en massa djur.
Det finns även stora akvarier med hajar och häftiga fiskar och lite ormar. Ja. Och Vilket jag håller mig långt borta ifrån. Mm. Men sen är det även avdelningar med experiment. Mm. Man kan lära sig om rymden, om kroppen och finns något lekrum längst ner. Det är väl ett perfekt ställe där man gärna tar sina barn.
Mm.
Och det var det jag gjorde då.
Dyrt är det?
Det är ganska dyrt. Ja, men
när det kommer till underhålla barnen så där finns det inga gränser på Egon.
Nej, det lättar jag gärna på lädret. Jag, som du vet så undrar jag mig inte mig själv så mycket. Nej. Så jag kan undra andra. Mm. Jag var där med min dotter då i söndags. Och vi har varit där flera gånger förut. Och vi leker på bra där. Vi är inne i regnskogen. Tittar på apor och fåglar och andra djur.
Mm.
Sen är vi uppe på rymdavdelningen. Jag får massa frågor jag inte kan svara på. Varför väger man så lite på Merkurius och sånt? Mm. Jag försöker prata bort det.
Ja.
Vi har väldigt trevligt och vi leker tillsammans. Och sen så får jag en liten sällsynt stund för mig själv. För min dotter hittar då något som hon håller på själv med lite och pula med. Så jag sätter mig på en bänk och ägnar de här 10 minuterna åt att läsa en artikel om Malmös hockeytränare Peter Andersson. Han är arg. Det är hockeyslutspel som du vet.
Mm.
Och du vet att jag är lite mer intresserad än vad du är av det. Så jag följer ändå med ett halvt öga i alla fall. Och läser en del vad som skrivs och så. Och Malmö har då förlorat mot Frölunda dagen innan. I kvartsfinalserien. De ligger under med 3-1 i matcher i bäst av 7. Och lite bakgrund här är att efter den matchen nere i Malmö som spelades dagen innan så var Malmös tränare Peter Andersson ganska upprörd på domarna.
Mm.
Inte helt ovanligt i hockeyslutspel kanske. Och han var även upprörd på motståndarcoachen Roger Rönnberg i Frölunda. Han var arg för att vid ett läge, jag tror det stod 3-3 i matchen, så var det en Malmö-spelare som fick enligt Peter Andersson en ful tackling som borde ha getts en 5 minuters utvisare som inte blev så. Och sen vinner Frölunda matchen och på presskonferensen så går han på om hur orättvist behandlade Malmö är. Och han är också sur för att Roger Rönnberg inte kan erkänna att en av hans spelare gjorde någonting väldigt fult. Låt oss lyssna lite på hur det lät där nere i Malmö efter den här matchen.
Det är en mot en. Och Hjalmar som kommer in som tredje gubbe och kör över Emil. Han träffar han rakt i ansiktet.
Nej, det är jättetråkigt om det är så. Det är...
Om du inte har sett det.
Nej, jag har inte sett
det. Uttala det inte.
Jag har ju sagt att jag inte har sett det.
Nej, uttala det inte då. Jag har sett det.
Du behöver vara på mig. Jag har inte tacklat någon.
Nej, men...
Det är inte det bra för dig att vara sådär arg.
Ja, någon gång skulle Hockey Sverige uppskatta om du var ärlig.
Mm.
Även om det är svårt mot sina egna spelare.
Det.
Man försvarar sina egna spelare som sina egna barn. Det försöker jag också göra. Men jag har också suttit i din jävla stol någon gång och sagt, det där är inte okej att göra sådär.
Ja, det är ju lite som en tryckkokare som håller på att koka över.
Ja.
Och han blir ju ännu mer triggad av att den här Roger Rönnberg inte riktigt vill gå med på det som han vill.
Mm.
Det är ju inget ovanligt att på presskonferenser och säkert kanske i hockeyslutspel att det är lite heta känslor och så. Men det jag läste då var en artikel, en uppföljningsartikel där man då har träffat, Kvällsposten var det, som har träffat den här Peter Andersson dagen efter. Och det är också alltså då bara en dag innan nästa match mot Frölunda.
Mm.
Det som kan vara Malmös sista för säsongen om de torskar den.
Mm.
Och det jag tyckte var intressant där var att han då fortfarande helt var kvar i den här oförrätten som han upplevde det. Han säger det vanliga där, vad skulle du säga att det är? Det är väl att, ja, men det här är överspelat nu kanske. Nu fokuserar vi på matchen imorgon.
Mm.
Det gör ju inte alls han. Utan han ångrar, säger han, att han inte sa ännu mer i den där presskonferensen.
Är du
då? Ja, han borde ha gått längre tycker jag. Han ångrar sig nästan där lite.
Så att det är ännu mer?
Ja, och han säger återigen om hur orättvist behandlade. Och jag, det här är viktigt att säga. Det är mycket möjligt att han har rätt liksom, i sakfrågan här.
Mm.
Det är inte riktigt det som jag är ute efter här. Men han säger att det här är förjävligt. Och att om Malmös tuffing Emil Sylvegård hade gjort samma sak så hade det varit värre pådragen under helikopterrånet, säger han.
Mm.
Och sen säger han också, för domarna pudlade tillräckligt, tydligen efteråt. Så där som de kan göra även i Allsvenskan, så där att vi missade den här.
Mm.
Det borde ha varit så. Det gjorde de ännu mer här. De borde hålla käften, sa han.
Det
är bättre om de håller käften. Då blir han bara ännu mer upprörd. En svavelosande artikel.
Mm.
Och där tyckte jag då att det fanns någonting. Att mindre än 24 timmar innan de ska spela den här, på ett sätt, säsongens viktigaste match.
Mm.
Så är han då uppenbart kvar i någonting som redan... Han gråter fortfarande över spilld mjölk, så att säga.
Mm.
Jag tänkte då, vad skickar det här för signaler till... Jag tänkte att det var intressant för oss ur en så här ledarskapssynpunkt.
Mm.
att vad skickar det här för signaler till spelarna? För mig så framstår det som han redan har, han är redan en förlorare här. Mm. Malmö, jag lovar, tänkte jag, Malmö åker ur nu, de kommer förlora den här sista matchen mot Frölunda. Mm. För han har ju redan alla skylla på anledningar klara. Mm. Han har försvarstalet redo liksom. Och då tänker jag att det smittar laget på ett dåligt sätt. Sen ser jag då att bekantingen Leif Bork har uttalat sig i frågan på Twitter. Mm. Jag sitter då på den här bänken på Universium. Ja, du kan ifrågasätta mina prioriteringar där. Men jag behöver något som jag inte behöver tänka för mycket med. Och jag fastnar i detta. Bork tänker då inte alls som jag, verkar det som. Utan han läser också den här uppföljningsintervjun med Peter Andersson. Och säger att jag håller med Peter Andersson i allt han säger här. Uttalar sig positivt. Och då börjar jag författa en tweet till Leif Bork.
Ja. Ja, det går från ljus till mörker alltså. Sitter på den jävla bänken och skriver en tweet i Borken, upprörd över vad han tycker.
Ja, det är ganska stimmigt runt om mig, det är mycket folk där på universum liksom, sådär, och turister och så. Men jag är helt inne i den här hockeyvärlden nu. Så jag börjar skriva ungefär så att oavsett om Peter Andersson har rätt, skickar inte det här konstiga signaler till laget. För mig framstår han redan som förlorare. Mm. När jag skriver det här ska Malmö Frölunda mötas om bara några timmar. Mm. Och jag skriver som sista mening i tweeten att jag är helt säker på att Malmös säsong tar slut idag. Minns att jag var ganska nöjd med det. Mm. Och så ska jag precis skicka den till Borken. Varpå min dotter kommer fram och säger att hon måste bajsa. vilket gör då att det måste ju gå före. Och jag lägger undan telefonen, skickar inte iväg den här tweeten. Och sen så när vi är klara med vad vi ska göra där, så tänker jag att det kanske var bra att jag inte skickade den här. Jag tänker att det hade kunnat fastna. Resten av dagen på universum hade kunnat bli sämre.
Ja, man måste ju flika in här då. Att den vane och trogna offside-lyssnaren vet ju att du drar dig ofta för att hamna i notifications-läge. Mm. Du vill ju inte att den ska lysa blått.
Nej.
Du vill ju gärna inte ge dig polemik med Anna. För du vet, jag orkar inte riktigt följa av det här. Liksom.
Lite så.
Borken kan gå på och så har han lite följare.
Jag tänker att Borken har liksom förmågan att jag tänker att Borken har en liten svans som jag skulle kanske kunna behöva klämma lite på.
Ja, det hade kunnat bli många timmar där.
Och så det hade också kunnat gå ut över min dotter och att hon hade fått en mer disträ pappa. Så pappa ska bara svara Borken och hans svans.
Läkte lite till mormarna där.
sen går vi och tittar på hajarna. så det blir aldrig av då. Men det fanns grejer där jag ändå egentligen hade velat få ut. Ja, vad tänker du om det här för det första? Är du med Borken eller är du med Orren? Är du team Borken eller team Orren? Nej, men på allvar, om vi går tillbaka till den här, för du har fattat tillräckligt mycket vad det handlar om i fallet här med
absolut
den här hockeytränaren Peter Andersson.
Absolut. Det finns ju ett par olika saker att tänka på här. Först och främst så är ju team Orre här, inte team Bork. För att jag tänker att det är märkligt att inte kunna släppa en sån här sak när det har gått några timmar. Men jag tänker också så att man kan ju också i Borkens fall, nu vet jag inte riktigt, för jag vet att du kommer komma till detta sen, att du har kontaktat Borken. Det ska bli väldigt spännande, för det vet jag ingenting vad ni kom fram till i era samtal. Mm. Som var långt pågående här under gårdagens eftermiddag.
Flera samtal.
Flera samtal. I alla fall så tänker jag så att Borken kanske då argumenterar för att amen, som tränare i sånt här läge så vill man skicka vissa typer av signaler. Å ena sidan kan man tänka att han vill skicka signaler till domarna som ska döma i då den matchen som sen Malmö förlorar som gör att de åker ur hockeyslutspelet. Att man vill liksom pressa domarna lite grann. Det har man ju liksom förstått att det gör ju domar eller tränare ofta. Försöker påverka liksom yttre faktorer genom att liksom sätta press på dem. Fan, nu har ni varit schyssta mot Frölunda. Nu måste ni fan visa här att ni inte liksom är liksom partiska eller att det finns någon jävla agenda här. Så. Mm. Man skickar den signalen.
Går ju dock ganska långt där, Peter Andersson. Signalen är så pass tydlig när han säger att domarna borde hålla käften och inte ens be om ursäkt. Då borde han ju riskera att det går varvet runt och att de tänker att vad är det här för idiot? Nu är det ännu tuffare mot honom.
Ja, precis. Ja, men så tänker jag också. Så att det finns ju viss argumentation för att man kanske vinner lite på det här. Samtidigt hade jag varit en tränare så hade jag kanske sagt så att man samlar spelarna dagen efter det här utbrottet och så säger man, fan ni såg vad som hände här igår. Jag känner att det är jävligt fel alltså. Domarna var jävligt fel på det. Den där jävla Rönnberg.
Rönnberg.
Rönnberg. Mm.
Rönning Berg är gamla HIF.
Ja, precis. Ja. Fick problem där med korsbandet, så fick lägga av tidig ålder. Ja.
Oväntat att Peter Andersson började dra Rönning Berg som någon slags inspiration. Han fick ett bra liv ändå.
Men Indians tränaren, fy fan vilket svin han är. Domarna är emot oss. Nu jävlar tar vi detta som tändvätska och går vi ut och kör över de jävla dagarna. Att man kör det internt, det hade kunnat fungera. Men kör man det externt och man gråter ut i kvällsposten och så, då sänder det ju rätt konstiga signaler, tycker jag. Lite oprofessionellt till och med skulle jag kunna tänka mig att fan fokusera på andra saker än det här.
Nej, Roger Rönnberg hatade ju inte att läsa den här artikeln. Nej. Om han nu såg den heller. Han måste ju ändå dra slutsatsen att han är inte helt i balans här. Och det kanske inte hans lag. Vi har en god chans att avgöra den här serien nu.
Precis. Men det jag tänker på här är ju i stridens hetta.
Mm.
I stridens hetta, som man så ofta har hört och som man kanske har en viss förståelse för. Att i det här ögonblicket när han sitter på presskonferensen, bara liksom minuter och en halvtimme efter matchen, då fattar man, han fortfarande, adrenalin pumpar, han är besviken, han är arg, han är missnöjd, han är jävligt pressad för att han vet att snart åker kanske Malmö ut här om inte vi kammar oss rejält liksom. Och så får det sitt utlopp på den presskonferensen. Han säger kanske saker som han dagen efter, rätt många fall, rätt många tränare skulle känna, fan, jag trodde kanske ett steg för långt där. Det är fine liksom, jag tycker att man måste kunna köpa i stridens hetta, men däremot så då, när man sover på saken, vaknar upp dagen efter, kanske käka frukost ute på promenad, träffa sin partner, lämna barn på dagis. Där borde man någon gång börja känna, vad fan hände där igår? Nu så är det snart match igen, nu måste vi liksom ladda om, helt vända blad som kungen hade sagt, och bara fokusera på rätt sak. Där tycker jag att det är ett märklig mekanism i Andersson. I det här
det var ju det jag tyckte gjorde saken intressant. Mm. Att dels då att han gasar ju till och med då, eftersom man säger att han ångrar att han inte gick längre. Mm. Att, för det kan ju vara antingen som du säger att efter att ha lugnat sig lite, det har gått några timmar, man har sovit kanske. Ibland kanske man ångrar sig. Men det kan också vara att man absolut känner så här fortfarande, men då är det lite bättre på att kapsla in det här och kanske inte visa utåt allt vad man säger. Men alltså är det i stridens hetta, det hör man ju ofta. Det är ju en av de här, på ett sätt är det ju nästan en floskel eller något som ofta nämns. Så. Och ibland är det lite svårt att värdera de här olika flosklerna. En del är ju verkligen värdelösa, men en del är ju också där av en anledning. Jag tycker nog som du, och har börjat tycka så ännu mer på sistone, att det här i stridens hetta argumentet som vi ofta hör inom fotbollen med, det kan ju vara två spelare, två lagkamrater, att det är något groll på träning till exempel. Mm. Eller som igår när Paulinho är lite missnöjd när han blir utbytt. Att jag har börjat få större förståelse för det argumentet i stridens hetta. Dels för att man kan uppleva det själv ibland, men också att det är nog svårt för oss ibland att förstå vilka starka känslor som är i omlopp just där och då. Mm. Just där och då. Paulinho tycker ju inte idag att viktigaste frågan i världen är om han borde fortsätta spela eller inte. Men just där och då tycker han ju det. Mm. Och någon annan tycker att den här domarmissen är det viktigaste. Det tycker Peter Andersson. Ingenting är viktigare i världen än att de blev blåsta på den här femman som de borde haft då. Och det tror jag ibland kan vara lite svårt att sätta sig in i för oss just där. Så jag har också, och kan tycka att vi inom medierna ibland har en tendens att blåsa upp sånt här lite för stort.
Ja.
Jag har säkert gjort själv ibland ofta när det är extrema känslor. Men det som ändrar spelplanen lite är ju att när det har gått ett dygn, att han är kvar i det. Det var ju det som gjorde att jag kliade i fingrarna med Borken där. Och så. Men du är ju i stridens hetta.
Ja, ja, precis. Det är ju så. Och jag kämpar ju med det varje dag i princip. Jag har ju väldigt, jag har en kort stubin.
Mm.
Men den släcks väldigt snabbt också. Men på sistone här så har det varit två saker. Alltså inom loppet av ett dygn. Och det är nu i helgen också. Det ena var i söndags. När du var hos mig så skulle jag cykla iväg till min lokala pizzeria och köpa vad som pizza till oss. Fungi med vitlök till dig och capricciosa till mig, för den som är intresserad.
Och du funderade mycket på när du kom hem vad pizzabagaren hade menat när han hade hunnit säga blåvitt ändå.
Ja, jag bara, säg inte mer. Nej. Jag skulle säga det så.
Att analysera det lilla citatet i timmar, vred och vände.
Absolut. Ja, i alla fall så på vägen hem där, cykla snabbt som fan för jag vill komma hem så vi kan få igång de här matcherna. Då är det ett övergångsställe. Jag cyklar över halvvägs på vägen. Och så stannar jag till så, för att det är rött för mig egentligen. Men så stannar en bil där som liksom signalerar att han släpper förbi mig. Så cyklar förbi, och precis när jag cyklar förbi så tutar han och står han och vevar liksom inne i bilen. Sådär.
Hytter med näven.
Ja, hytter med, och jag tänder till något så in i helvetet och skriker, det är en jävla idiot. Det var du som släppte förbi mig. Sen så kör han vidare.
Ja, är det ibland så, alltså, där man blir, för några sekunder så blir man mer apa. nästan en människa.
Ja, ja, absolut.
Dels kan det ju vara så att man tänker ganska kort efteråt, vad hände där?
Ja, exakt.
Och blir sen, lite rädd för sig själv.
Ja, så. Men sen så när jag liksom lagt i 2 års växel igen och började cykla hem med mina pizzor igen, så då släpper jag ju det. Jag tänkte, ja visst, sånt händer ju liksom.
Mm. Blir du sugen på liksom att röka fredspipa med det här, söka upp personen?
Nej, så långt tar jag inte det. Fortfarande ett visst agg för den typen av personlighet. I alla fall. Och sen så var det en annan sak då, är ju när jag åker till jobbet om morgonerna, så har jag ju noterat att busschaufförerna, Västtrafik, kör ju som, jag ska ändå säga det står jag för, som galningar i många fall. Inte alla, men många chaufförer. Liksom man liksom håller på att trilla av sätena i rondell och de gasar som satan. Och häromdagen så var det en kvinna som precis när vi skulle starta bussen, eller busschauffören skulle köra.
En passagerare?
Ja, en rivstarter som trillar i gången. En kvinna i 50-60-årsåldern. Och för det första så sitter ju alla andra passagerare bara tittar på henne som en jävla fån. Sitter och kollar ner sina telefoner. Ingen som hjälper henne upp liksom. Mm. Så jag är den enda
men
som
den vita riddaren Anders Bengtsson.
Jajamän, det var det jag ville ha sagt. Jag hjälper henne. Nej, men chaufförer gör ingen som helst liksom markering. Oj, vad händer här? Väntar liksom in till hon har satt sig igen i sitt säte och sådär. Och så hände detta nu då igår igen på morgonen. Då körde som jävla. Jag fick hålla i mig för att liksom sitta. Det är precis som att, du vet, Ken Reeves Speed, du vet. Att någon kapat bussen alltså.
Ja.
Och då tänkte jag, då gjorde jag en jävligt sorglig anteckning i min mobil så. Buss 50. Avgångstid. Nu ska jag skriva till Västtrafik.
Var det hela anteckningen? Ja, ja, den är sorglig.
Ja, jag var tvungen att i alla fall göra minnesanteckning vilken avgång det var så någon skulle kunna liksom lokalisera den här chauffören.
Jaha, ja, ja, så du skulle skriva till dem?
Ja, till Västtrafik.
Gjorde du det?
Nej. Det var det jag inte gjorde, för sen en halvtimme senare när jag kommer in på jobbet, slår på datorn, så tänker jag, nej, det kan jag inte göra. Jag kan inte bli den personen. Men det finns då, i stridens hetta, så är jag ju tokig. Jag skulle kunna säga vad som helst, kunna skriva vad som helst. Men sen när jag får lite tid på mig, så tänker jag, nej, jag vill inte ändå utsätta den här personen som är chaufför. Fan, de är stressade och pressade liksom. Det är väl inte deras fel alltid. Och så. De har sina tider att hålla liksom. Håller inte de så sitter någon jävla chef på Västtrafik och säger fan, de får köra snabbare. De är effektiva. Och så. Det, fan, det blir lite fel.
Ja, du har lugnat ner dig helt enkelt. Mig. Och du ser, du tar in lite fler perspektiv.
Ja, på det sättet. Så...
Framförallt kanske du inte orkar vara den personen. Skillnaden från dig där med Peter Andersson är att han hade ju inte bara mejlat Västtrafik. Han hade ju ångrat att han inte gick fram och nita chauffören.
Precis. Det är viss skillnad. Alltså, jag fattar ju verkligen det. Och det menar det här Emil Forsberg, när han blev utbytt av Jan Andersson i landskampen förra lördagen, så är det ju rätt många som går igång på det. Fan, han visar känslor där. Han ser inte alls nöjd ut. Han liksom tittar inte på Jan Andersson. Han gör en grej av det. Det tycker jag att...
Lite, ska man väl säga, inbyggt i att det kanske finns lite andra rapporter, ja, i omlopp och
definitivt,
sådär.
Definitivt. Man lägger ihop 1+1. Mm. Där. Kanske får 3 i det fallet. Så. När det kanske bara är 2.
Ja, kanske.
Mm. Eventuellt. Så där kan jag förstå allt ofta också, eftersom jag själv har den personligheten. Att i stridens hetta så får man får inte liksom bli liksom elak. Då får man kamma sig. Men känslorna där i det måste man kunna på något sätt acceptera. För att det finns så många andra saker där som spelar in. Liksom.
Jag fick ju se det här på nära håll ganska tidigt i vår bekantskap. Minst när vi, första gången vi flög tror jag. Jag vet inte om det var när vi flög till LA kanske. Mm. När vi skulle boarda planet så är det någon person där. Du ska lägga upp dina grejer på hatthyllan. Mm. Och det är någon som, jag vet inte om han knuffar dig eller... tränger sig. Men då minns jag att jag ändå reagerade på hur snabbt du gick från lugnt till ganska dickhead. Kom ihåg att du sa. Minns också att det lät ganska lamt.
Dickhead.
Ja, tänkte jag så här, fan, vad, det här kommer jag ångra. Nu ska sitta en hel flight nära den här personen. Men det rann av dig snabbt då. Uh-huh. Jag har ju längre stubin än vad du har. Mm. Men även jag har upplevt såna här i stridens hetta. När man undrar efteråt lite, vad hände där? Mm. Det var inte så länge sedan. En lördagkväll i Mölndal. Och vi hade vår sista seriematch med tennislaget och det utvecklar sig min match till något av en hatmatch. Man dömer ju själv, jag har inga domare på vår nivå, och jag tycker att det är en del domslut som är tveksamma på hans planhalva, men jag har inte riktigt sagt något om det, men jag, inom mig så börjar jag bygga upp en liten frustration. Mm. Det är ovanligt för mig, för jag är ju andra den som lätt tappar sugen på planen. Mm. Liksom, så går det iväg till 4-1 i första så är det lätt att rinna iväg.
På tal om tappar sugen så sa du också det i morse när jag berättade för dig hur många poäng ditt fantasylag hade fått när du kom in i morse.
Ja.
Så sa jag att du hade typ 41 poäng. Så jag har tappat sugen nu. Rasmus Jönsson.
Ja, jag kan lätt tappa sugen. Men jag kan också lätt hitta sugen. Ja. Det får du också ge mig. Men här är lite ovanligt då. Här är det är lite elektrisk stämning på plan. Mm. Och för att vara oss så har vi en stor publik. Det är säkert 10 pers som tittar på. Mm. Och folk märker väl att det är ändå lite irriterat mellan de här spelarna. Och så är det ett viktigt läge. Jag vinner första set. Jag leder med 5-4 i andra och han servar. Och då har jag då med mig tidigare den här lite ilskan över att jag tycker att han småfuskar lite. Mm. Bollar kan ju vara helt... Det kan vara viktigt liksom. Mm. Sen går han fram på nät. Jag slår en rak forehand. Passering. Den tar på linjen. Jag ser det. Och då hinner jag tänka att den här kommer han försöka döma ut. Mm. Så nu jublar jag tidigt. Mm. Så jag, lite för högt så säger jag så, ja! Så här. Och då tittar han på mig. Och säger långsamt så här. Du vill ha den alltså. Det står 40 lika. Om jag vinner den har jag matchboll. Mm. Annars kan han hålla sin serv fram till 5-5. Mm. Och då blir jag förvånad hur... Jag har inte liksom planerat. Men då skriker jag verkligen på honom. Sådär. Att, ja, det är fan klart jag vill ha den. Fan, du har småfuskat hela vägen. Den poängen är min. På läktaren.
Helt... Vad skriver
jag? Ja, absolut. Fast också är spännande. Ja. Hade vi inte väntat oss här i Mölndal den här kvällen.
Nej, de tappar inte sugen.
Jag får den här poängen till slut. Och sen vinner jag även matchbollen. Och sen ska vi gå fram och tacka varandra på planen. Det är inte ett så kallat arm wrestle handshake. Handshake of peace. Det är ett vanligt. Men han tar bort sin hand. Mm. När vi ska tacka. Mm. Han tar bort den lite grann så att jag får liksom fånga upp handen långt nedanför nätet. Mm. Jättekonstigt. Och sen ska vi gå tillbaka till våra platser. Och då säger han till mig. Ja, skönt där. Du tog bort din hand. Och då säger jag, tänker jag... Det var ju han som tog bort sin hand. Mm. Fast då tänker jag inte ut. Jag exploderar. Ja. Och skriker på honom igen då. Mm. Och väldigt ol... Du skulle ju sett det här alltså.
Ja, jag älskar det.
Ja. Och sen gör jag då oerhört lamt får man säga. Det är ju kutym då att man efter matchen hjälps åt att samla upp bollarna. Ja, jag bara lämnar planen. I vredesmod trots att jag har vunnit. Och låter honom plocka in alla bollar. Men sen står jag där ute precis när jag kommit av planen. Och då har jag adrenalin alltså. Mm. Men ganska snabbt så hinner jag tänka att vad hände här? Så. Mm. Jag tycker ju fortfarande att jag hade rätt. Liksom. Ja. Jag har inte gjort någonting fel här. Mm. Men samtidigt så är jag inte så stolt över mitt beteende. Nej. Och jag tänker att jag ändå ska försöka inte be om ursäkt men ändå prata med honom och säga att i alla fall, jo, men kanske be om ursäkt för att jag brusade upp. Men jag tycker också att han ska, det är fortfarande irriterat liksom. Mm. Men jag är inte stolt över det som jag gjorde. Mm. Och hade det varit en uppföljningsintervju med mig i Mölndalsposten dagen efter så hade jag ju inte ångrat att jag inte hade gått längre som Peter Andersson.
Jag skulle fast slått ner den jävla med mitt racket.
Nej, så var det ju inte. Och det är också lite att vi ska spela dubbel mot varandra, tror jag. Så det kommer bli, vi måste ju ändå se varandra nu några timmar till. Vi måste ju benämna detta nu. Mm. Men han är också upprörd. Så han sticker direkt. Några andra får spela dubbel. Mm. Han åkte till och köpte en kebabrulle. Berättar hans lagkamrater. Uh-huh. Så jag behöver aldrig liksom riktigt fejsa det. Uh-huh. Men då tänkte jag efteråt att så här, det här var jävligt olikt mig. Mm. Jag tyckte inte att jag gjorde liksom, jag tyckte inte att jag hade fel i sak. Men det var ändå inte så snyggt gjort. Uh-huh. Och sen den lilla händelsen som ändå överraskade mig själv där. Mm. Så har jag också börjat tänka på det här med i stridens hetta. Mm. Att det argumentet håller ofta ganska bra. Det behöver inte vara en ursäkt. Men det kan vara en förklaring som faktiskt... Den behöver inte vara krångligare än så. Mm. Och man behöver inte alltid leta i varför det blev som det blev. Nej. Men det intressanta är väl då hur sköter man sig sen?
Men man får nog också passa sig för att man kan ju använda... Nu har vi liksom lite försvarat i stridens hetta. Mm. Det är inte så att man kan försvara... Cantona här när han är en kung-fusback när United möter Crystal Palace. Det kan vi inte försvara i stridens hetta. Liksom.
Nej, men det är gud. Tänk att folk fattar att det finns ju gränser.
Ja, precis. Ja. Så, anger management och så är ju ändå aktuellt för en del personer. Liksom, att man, liksom, man tappar det helt. Men de flesta som är kanske småbarnsföräldrar så, har ju också det här i stridens hetta. Du vet, att ens barn gör någonting 50 gånger man har sagt åt dem att inte göra någonting. Mm. Då kan man ju som förälder ibland explodera i några sekunder. Och så känna direkt efter att fan, jag måste jobba på det här. Det är inte schysst mot mitt barn liksom. Mm. Det blir inte bra. Mm. Så att i stridens hetta, det är liksom, ibland så är det problematiskt om man inte kan hantera sina känslor. Men ibland så måste man ju fan också bara se förbi det.
Ja, men det kan ju vara en relation också. Mm. Liksom så här, att det sägs saker i stridens hetta som man sen ångrar. Om man fortfarande är kvar i det dagen efter, likt Peter Andersson var kvar i den här situationen, så har man ju ett större problem. Än att man klarar av att prata ut som vuxna människor och säga att så här, det här var dumt, men det det ska inte bli en relationspodd det här. Men det kan ju gälla i situationer som är, inte bara är på en idrottsplan.
Ja, precis. Ja. Nej, men man ser man i sociala medier, så här, på Twitter till exempel, så här, där är det ju någon slags konstant i stridens hetta ganska ofta. Vissa har det bara i sig, att det måste vara en aggressiv ton hela tiden. Sådär när man hör av sig. Men i stridens hetta, om vi ska än en gång bara ta ett exempel, så det är fortfarande så att folk hör av sig till mig ibland när jag uttrycker någonting om typ Messi. Att man ska ta upp det här som hände för 3 år sedan när jag glömde rösta på honom i Ballon d'Or av olika anledningar.
Du får leva med den.
Om man tar upp det fortfarande 3 år senare, alltså med att man har en ton som inte är skämtsam, då undrar man lite grann, vad fan är det?
Ja. Hur fan tror du Tommy Salo har känt sig?
Ja, nej, visst. Fortfarande höra det. Alltså. Ja. Ja, precis.
Nej, men sådär är det ju. Men ibland, oftast så blir det ju kanske bättre dagen efter när man nyanserar sig lite. Men det finns ju exempel på, jag läste nyligen en intervju med Louis van Gaal som jag tror BBC gjorde. Och den fick en viss uppmärksamhet för att van Gaal var så ärlig. Det är väl det han ofta tycker att han är. Det var ett rätt härligt citat där som han var lite kritisk till att många tränare knappt sa någonting. Han sa, jag säger alltid sanningen. Sen kanske det är min sanning. Sa han. Där tyckte han ringa in sig själv ganska bra.
Ja, det är ändå bra sagt.
Ja, han är ärlig och det är min sanning. Men där finns det ju ett exempel på när, för vi skrev ju om van Gaal när han skulle ta över Manchester United och den här intervjun handlade väl rätt mycket om, det blev ju hans sista jobb faktiskt innan han fick lämna där. Men vi hade ett ganska långt porträtt på van Gaal när han skulle ta över United. Det var väl efter VM 2014 då, va? När han hade haft Holland och tagit om till brons där. Då var det ju, jag minns inte vad skribenten hette, men det var en holländare som då, han kände väl lite van Gaal tror jag. Han var journalist, men de hade en lång historia tillsammans. Och han berättade om en historia om, ja, dels så berättade han om van Gaal att han var så speciell och var med för att han var en sån besserwisser liksom. Han var en gammal gymnastiklärare och han ville alltid undervisa folk, vilket gjorde folk lite galna ibland. Att han, även som spelare så skulle han förklara, och det var en rätt fin grej där med när han en gång hade sagt till sin tränare van Gaal när han var spelare då. Han var missnöjd över spelet i första halvlek och en lagkamrat hade enligt van Gaal varit särskilt dålig. Så han sa till tränaren att nu måste du göra ett byte här i halvlek. Det är uppenbart för dig. Absolut, du har en poäng. Du kan gå och duscha, Louis. Ja. Då fick han liksom igen att han var lite för kaxig. Men den som nämns där, men som är i stridens hetta, vad det jag skulle komma till, är när van Gaal spelar i Sparta Rotterdam och de firar någonting. Antingen är det en uppflyttning eller någon slags titel. Det här är väl 80 eller sent 70-tal eller någonting. De har en lagfest och van Gaal dansar foxtrott. Kan du se det framför dig?
Ja, faktiskt.
Ja. Han är väldigt glad, ser ut först. Och den här journalisten, som då är en ung lokaljournalist, är också på festen. Och han skriver mycket om dem. Och plötsligt så stannar van Gaal upp i sitt foxtrottande och pekar på honom och säger, du där, journalisten. Du tror väl att jag är jätteglad nu, men det du ska veta är att egentligen så är jag superförbannad på ledningen. De behandlar mig som en slav, jag får inget betalt och de kan glömma att jag ska skriva på nytt kontrakt med dem. Det här är skandalöst hur de behandlar mig. Och han blir ju ställd då, journalisten, och säger till van Gaal, kanske hade druckit lite också, vad vet jag. Och säger då så här, oj, ska jag göra en artikel om det här? Lite skämtsamt. Och då är van Gaal väldigt allvarlig och säger, jag kräver att du gör en artikel om det här. Du ska säga precis det här. Du ska skriva precis vad jag har sagt nu. Du är väl journalist. Om du inte ser en story här är du väl ingen journalist. Du ska skriva precis det här. Så han gör det då och skriver. Men han är ändå ganska snäll mot van Gaal. Jag tror att han lindar in det som att så här, källor nära säger att van Gaal är missnöjd med sitt kontrakt och inte vill skriva på eller någonting sånt. Så han är ändå rätt snäll. Men ledningen i Sparta Rotterdam ser ändå rött. Och nästa dag får journalisten ett samtal och de ber honom komma till träningsanläggningen. Och där står, om det är ordföranden eller presidenten eller något, tillsammans med van Gaal. Och enligt skribenten så står van Gaal som en liten skolpojke och tittar ner i gruset typ. Så han skäms. Och den här ordföranden säger till journalisten att stämmer det här? Det här som du har skrivit om att Louis här är missnöjd? För det har han inte sagt till oss. så tittar journalisten på Van Gaal och säger, vad händer här? Så här, igår stod du och dansade foxtrot och var galen i stridens hetta. Men Van Gaal ångrar då inte att han gick längre, utan han fegar ur där.
Ja, just det.
Och säger ungefär att nej, jag känner inte till något om detta, och tittar ner i gruset. Och ordföranden ger Van Gaal en klapp på axeln och säger att vi har inga problem här. Men blir då arg på journalisten förstås. Och sen kunde, sen när han gick därifrån journalisten, kunde han se att Van Gaal log lite mot honom. Så. Men för, det var ju jobbig stund, jobbig dag. Man tycker synd om journalisten där och tycker att Van Gaal är ett svin. Mm. Men han hade väl lite upp där då, för att Van Gaal blev så tacksam över att han räddade ansiktet på honom där. Mm. Så att han fick mycket exclusive sen framöver när han kom till Ajax och Barcelona. Och ja, han kunde ju även i vår artikel ringa upp Van Gaal liksom, och fråga om det stämde det här med United-ryktet och så.
Så får man då bara säga, jävla holländare han då.
Ja, han är väl, enligt stereotypen så får man väl säga att Van Gaal är någon slags ärkeholländare där.
Ja, men du, Borken,
ja.
Samtalet. Ja. Nu är jag nyfiken. Vad kom ni fram till sen då? För du konfronterade honom med
detta. Jag kände ju då att jag kunde inte, det blev väldigt att jag svarade på tweeten och sen vann Frölunda. Och då kände jag att det blir bara fånigt att svara i efterhand sådär. Mm. Men jag ringer till Borken. Ja. Jag har kvar hans nummer ändå. Ja. Från Expressen-dagarna tror jag. Mm. Och han svarar. Och han blir faktiskt glad när jag ringer. Mm. Och jag och Borken delar väl inte alla åsikter. Kanske varken om idrotten. Han är, jag kan tycka att han har varit ganska svartvit sådär. Om att väcker avsky Zlatan och så. Men som det ofta är när man pratar med en person, så precis som i stridens hetta, sen så är man lite mer nyanserad. Mm. Och man är kanske inte så här svartvit när man resonerar kring det. Och vi hade ett ganska långt samtal.
Det är så gud man vet.
Ja, det jag frågade då var den här specifika händelsen och den här uppföljningsintervjun med Peter Andersson. Var det verkligen bra? Och då, jag skulle inte säga att han backade. Han ville säga då att framförallt så tyckte han att han hade rätt i sak. Och man kommer ju aldrig få något facit på det här, sa han. Att jag skulle kunna hävda att det här är, ger energi till laget. Du kan säga att det är energiläckage. Mm. Jag menar, vi kan ju bara gissa. Vi kan analysera resultatet och dra våra slutsatser ifrån det. Mm. Han sa väl att säga, jag förstår ju, han verkade tycka att min analys var lite tam. Det är ju klassiskt argument, tyckte Borg. Så, att det här blev energiläckage. Så. Han höll ju med om att det var ovanligt. Mm. Han tyckte väl att han hade blivit dåligt behandlad och tyckte lite synd om Peter Andersson därför. Och tyckte att han hade en poäng i så där med själva sakfrågan. Mm. Men han vände och vred på det här. Sen kom man just med det här som du var inne på där, att det också förekommer mycket att man så kallad vill använda media för att skicka signaler.
Ja.
Drog han upp det för att kanske så ett frö av tvivel i en domare eller i motståndaren eller i egna laget eller så. Mm. Och vi blev väl inte riktigt klokare på hur det faktiskt var. Han höll med om att det var ovanligt gjort av Peter Andersson.
Mm.
Men han ville inte riktigt dra slutsatsen att det var därför de sen torska mot Frölunda. Men vi hade ett långt samtal. Jag frågade om han hade använt media många gånger. Och det hade han absolut gjort. Mm. Och det tänkte jag faktiskt på sen när jag såg Malmö Häcken. För han sa att en sak som han ofta gjorde, det här var ju inte på någon bråknivå. Men han sa att när han fick när en spelare hade varit tydligt bra, alla kunde se att, inte vet jag, Mats Näslund satte 3 mål och får han frågan vad säger de om Mats Näslund idag? Då var han alltid väldigt mån om att börja prata om någon annan som inte hade varit lika bra.
Mm.
Och det tänkte jag faktiskt på när Alm igår fick frågan om Iran Dust.
Mm.
Vad säger de om Iran Dust? Mm. Vilket inhopp. Absolut, men jag vill framhålla Mervan Celik, sa han. Och det tänkte jag att det var ju säkert lite planerat av Alm.
Mm.
För Celik, han gjorde inget dåligt inhopp, men han satte väl inget jätteavtryck. Nej. Och då vet man att det finns en historia av att han är eventuellt lite missnöjd.
Ja, Alm vet också att väldigt många kommer hylla Iran Dust och ingen kommer hylla Celik, och Celik kanske behöver just det.
Ja, precis. Höra
att hans tränare lyfter honom.
Ja, exakt. Så det kan du hålla utkik efter.
Smart.
Så Borg. Mm. Ja, och det tänkte jag, det var nog precis det Alm gjorde där.
Mm.
Och han sa att hans värsta presskonferens, eller en av de mest minnesvärda, var när han faktiskt rök ihop med någon.
Mm.
Var när han rök ihop med den gamla mästartränaren från Sovjet, Tichonov.
Mm.
Legendaren. Det var under tiden när Sovjet var otroligt överlägsna. Och de hade mött Borgs Sverige i Skandinavium, tror jag. Och vunnit med 10-2 eller något. Mm. Sweden Hockey Games. Och på presskonferensen börjar Tichonov med att berömma Sverige.
Mm.
Pratar om vad långt de har kommit. Ja. Fan, ni är verkligen nära nu.
Ja,
Borken uppfattar det här som ett hån.
Mm.
Antingen ett hån eller också taktiskt från Tichonov. Enligt Bork så ville Tichonov att Sverige ska slå sig till ro och nöja sig med att de är 10-2 bakom. Ja, vi kanske är lite närmare nu. Då rökt de tydligen ihop rejält. Aha. Och där skulle man ha varit med, sa jag. Mm. Ja, det skulle du verkligen varit, sa Bork. Och sen pratade vi om allt möjligt.
Ja, det är jag nyfiken på. Som typ.
Vi fastnade lite grann i det här med hur... Och det var ju även Fanchal inne på, faktiskt. Det sa jag inte till Bork. Men att han gav lite kängor till media.
Fanchal. Ja, det kan jag tänka mig.
Men han sa, det ni gör är att ni analyserar resultat. Ni analyserar ju inte prestationer. Mm. Vilket han har en poäng i. Det pratar vi lite grann om, jag och Borken, apropå att när man har ett resultat att gå efter så kan man göra någonting. Då har någonting varit supersmart eller idiotiskt. Och så pratar vi om, det har väl vi även nämnt med Karin Boye-dikten då. Mm. Med Tommy Svenssons klassiska. Att det var så smart av honom där att flytta fokus, vidga vyerna och läsa den här dikten. Och sen hade de förlorat den här matchen mot Saudiarabien. Så hade folk undrat, vad i helvete? Mm. Lade du tid på att stå och läsa en jävla dikt? Fixa försvarsspelet, Tommy. Mm. Det pratar vi lite om. Hur otroligt färgad man blir av ett slutresultat. Och att man sen kommer behöva leta gudomliga förklaringar till detta. Fast det kanske inte är så. Mm. Sen var det lite grann om det fina vårvädret i Göteborg.
Ja, Johan, det är dags att kanske vända blad även denna vecka och börja fokusera på att snicka ihop vårt nästa nummer. Men vårt nya nummer är ju fortfarande fresh, om man får uttrycka sig så. Det är ju, har landat i butikerna och vi är ju glada. Det har varit väldigt många glada tillrop. Framförallt då kanske för två av reportagen. Vittsjö, som Henrik Ekbom Ysten och Daniel Nilsson har gjort tillsammans. Jävla mysigt, härligt reportage om den här överpresterande föreningen i nordöstra Skåne. Och sen så är det då för Erik Gyllanders och än en gång Daniel Nilssons fina bilder också, givetvis, men om Union Berlin som har delats flitigt i olika läger. Mm. Så de två texterna kanske vi känner att vi har fått extra mycket respons för. Mm. Och jag gjorde som så igår också, Johan, när jag satt där med filten hemma i min lilla källare, Allsvenskan på tvn, så kände jag att jag behöver ändå ibland slå ett litet slag för att få fler prenumeranter till Offside. Och det gav resultat faktiskt. Jag skrev lite kort om att det är ju helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta göra den här typen. Skicka en reporter och en fotograf till Berlin eller
till lägga, för all del.
Lägga 5 dagar på att hänga upp i nordöstra Skåne. Och det kostar ju pengar att göra den journalistiken som vi gör. Och med tanke på att vi gjorde det här spelstopp, så vi kommer ju fortsätta tjata om detta, för det är ju så att vi fick ju ett bra uppsving där prenumeranter när vi gjorde detta i höstas. Och det innebär ju att vi får lite nya intäkter som gör att vi kanske kan täcka de här halva miljonen som vi tappar när vi inte tar in spelbolag, reklam i tidning eller podd. Men det blir ju också så att man ser ju vissa hoppa på och sen så hoppar man av efter några månader. Så att det är ju viktigt att det här fortfarande... Att det pågår liksom, att vi får nya prenumeranter. Så gå in på offside.org. Teckna en prenumeration, kostar 39 spänn i månaden. Alltså.
Mm. Det var 26 som hade
26 stycken.
Mönstrat på... Ja,
efter min lilla tweet där.
Ja, det är stort i vår värld.
Ja, det är ju det. Och det är faktiskt superviktigt för oss. Och vi blev så jävla glada när folk förstår detta. Att det är, vi är helt beroende av prenumeranter. Det är så överlägset vår största intäktskälla. Mm. Och vi kämpar med näbbar och klor för att liksom göra ett plus minus resultat varje år. Så att det gör stor skillnad alltså, om vi får in ytterligare 100 prenumeranter, säger vi. Så att hjälp gärna till där. Vi är ju så jävla glada för det och tacksamma. Vi tar inte det för givet på något sätt, men vi är väldigt glada för det stöd vi får.
Så är det. Man kan också, om man är sugen på det, så finns det nya offsides. Offside t-shirts.
Ja, precis.
Om man vill kolla in dem. Du har adressen ifall man vill se hur de ser ut och kanske beställa någon.
Ja, vi har designat en helt egen t-shirt faktiskt. Inte du och jag, men
nej. Ola Karlsson.
Ola Karlsson som är vår AD för tillfället. Så det är då ett samarbete med Nudy. Alltså fina Nudy som ju då organisk bomull och sådana här saker, ekologiska grejer. Så går man in på shop.offsidepress.se. Så kan man se de här. Det finns en i vitt och en i gott. Där det är lite offside-tecknade grejer. Så kostar den 399 spänn. Men är man prenumerant så har man 50 spänn rabatt. Så gå in där på shop.offsidepress.se och se om du blir sugen på en sån där t-shirt.
Ja, så säger vi väl då att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med C More som visar alla matcher i Allsvenskan och Superettan i år. Och i helgen... Omgång 2 då så kan du se matcher så som IFK Göteborg mot Elfsborg, Hammarby, Kalmar FF och så på måndag är det IFK Norrköping AIK och Örebro Djurgården. Superettan bjuder bland annat på Gais Öster, Halmstad Örgryte och Degerfors J Södra. Och det är också så att Simor har massor av filmer och serier och innehåll för barn. Man kan gå in på simor.se då lättast för att läsa mer om detta.
Mm. Och vi har gjort det här avsnittet då i samarbete med Korpen. Och är du fortfarande klubblös utanför truppen? Eller vill du bara ta det lite lugnare kanske? Det finns alltid en liga som står upp med öppen famn, hälsar Korpen. Och Korpens säsong drar igång med buller och bång, men det är bortom om du vill lira i år. Och man kan hitta då kanske ett lag på korpen.se/fotboll.
Nu har vi pratat om i stridens hetta och vi har pratat om allvaret som omger allsvenskan och säger att vi också måste få skoja om den eller också och ta det lite lugnt ibland. Men med det sagt så vill jag nu, för du har ändå sett en jävla massa av omgång 1. Nu vill jag ha en allvarlig tanke från Anders Bengtsson efter omgång 1. Du får välja vad du vill. Om ett lag eller en spelare eller någonting som har slagit in och har suttit med filten virad tätt omkring kroppen.
Allvarligt, tack. Jag vill ändå lyfta något kul.
Ja, det går bra.
Ja, då lyfter Peter Abrahamsson faktiskt. Som då igår räddade en straff på stadion i Malmö.
En del hade, många målvakter hade inte orkat få undan
nej,
den.
Nej, det är en stark prestation. Starka handledare där lyckas få den. Alltså, den går ju, det är en rätt hård straff. Alltså.
Mm, det är ingen perfekt straff.
Ja, men han nästan slängs sig lite för långt men lyckas ändå styra bort den där. Och det är ingen farlig retur av den. Och sen så gör han ju också lite senare när han styr bollen upp i ribban. På, är det,
det är nog Trøystason.
Trøystason som avslutar. Mm. Men var ju förra säsongen, han har ju varit lite underskattad skulle jag säga, senaste säsongerna i Häcken. Han tillhör ju definitivt de topp 3-4 målvakterna säsong efter säsong.
Mm.
Och menar, Janne verkar ju ändå gilla honom, han var med på januariturnén och så. Så att det är, vi har ju ett rätt bra, nu är inte han så gammal, han är ju gammal i förhållande till kanske Linnér och Isak Pettersson och sådär som man snackar om. Trots allt är han ju ändå bara 30 år gammal alltså. Men han verkar ha ett jävla lugn runt sig.
Mm.
Som jag tycker att där sticker han ut nästan mest av de allsvenska målvakterna. Peter Abrahamsson.
Mm.
Det tror jag kan vara lite skillnad mellan att Häcken slutar på en tredje plats och tar SM-guldet som jag då tror att de gör.
Ja, just det. En sak som slog mig med omgång 1 var att man kollar på favorittippade Malmö så kan ju vem som helst se att de har en otrolig bredd i truppen. Men när, de som imponerar mest igår var väl inhopparen Målins kanske.
Mm.
Och det kan ju alla se. Och, men därmed så kommer man nog tillbaka till att det är ett så här tråkigt argumentet men som ändå kanske blir rätt relevant hur de andra kommer tackla skador. För jag blev faktiskt rätt, tyckte det var slående när man såg bara laguppställningar för alla lagen i matcherna. Att det är jävligt många lag som faktiskt kan ställa en jävligt bra elva på planen. Mm. Och där är inte skillnaden så himla stor. Alltså Malmös elva är ju jättebra. Men det är inte givet att den är bättre än Häckens igår till exempel. Mm. Eller kanske Norrköping spelare för spelare så. Att det är jättemånga lag som verkligen kan ha en bra första elva uppe. Så det är lag som missar, som klarar av att ha få skador och avstängningar med sånt. Då kommer inte Malmö springa ifrån dem, tror jag. Mm. Det var bara det jag hade. Det tog jag aldrig upp med Borken.
Nej, men de här skarpa analyserna får avsluta detta avsnitt.
Ja, podcast@offside.org är vår mejladress. Och vi får väl se om vi klarar oss bättre än förra veckan. Vi fick ett mejl bland många som vanligt, men som tyckte det var tråkigt att han hade räknat våra svordomar i förra avsnittet. Och man blev lite mörkrädd när man såg resultatet. Vi var uppe i tresiffrigt, tror jag.
Det är skrämmande.
Och jag vågar inte gissa vad vi landar på. Jag hoppas att vi klarade det tresiffrigt. Mm. Vi kan inte säga att vi kommer sluta svära, men kanske en och annan onödig svordom kan man tänka över.
Mm. Ja,
som
fan.
Sker i stridens hetta.
Ja, för fan.
Hör av er dit om ni undrar något, vill skälla eller berömma eller framförallt ännu härligare ifall ni vill tipsa om någonting. Mm. Någonting vi borde se eller titta på. Någon vi borde skriva om, prata om. Sånt blir vi alltid glada för. Ha det så bra hörni, vi ses nästa vecka igen.
Ta hand om er, hej!